Du, Renate?
Ja.
Jeg var og holdt kurs i Bryne her i våres. Og så jeg litt sånn der, jeg tar ting på sparket og lever litt i nuet. Så jeg satte meg på flyet til Stavanger og tenkte at det går jo alltid en buss eller tog eller et eller annet til Bryne. Det jo rett utenfor Stavanger.
Ja.
Og så sitter jeg på flyet og tenker, ja, kanskje jeg skal begynne å finne ut av dette her. Jeg får spørre de ved siden av meg da, hvordan man kommer seg enkelt som mulig til Bryne.
Ja.
Og så spurte jeg de og sa at nei, vi skal jo kjøre forbi Bryne, vil du sitte på?
Ja.
Så jeg sa ikke, jeg bare, ja, hvorfor ikke? Så jeg fikk jo sitte på helt fram til på hotellet.
Er det sant?
Ja.
Så fantastisk. Du hørte
snille folk, ja.
Ja.
Og da fikk jeg litt blod på tann da, så da spurte jeg de på kurset, så bare, det ikke noen som skal til Stavanger her, kan jeg sitte på?
Nei.
Så da fikk jeg sitte på til Stavanger
også. Ja, men så bra. Det var så deilig.
Ja, og det var så ikke forventet.
Velkommen til Årpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit. Hva skjer hos deg i dagen?
Da vi snakker om kurs, så var jeg i Brumunddal på mandag. Og holdt kurs i oppsett. Det var jo veldig gøy, selvfølgelig.
Ja.
Jeg synes liksom det er så behagelig å sette på tog og ha litt sånn egentlig. Det er liksom ikke så ofte jeg har.
Nei.
Jeg liker alt med å ha kurs. Både å holde kurs og snakke med andre frisører og egentlig på tog og fly.
Men du kunne tenke deg mer med det?
Ja, eller har det fast mandager med det, og det er egentlig akkurat passe.
Ja.
Jeg må jo være litt på jobb i salongen nå, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Mm.
Mm. Men hva med deg?
Hos meg skjer alt på en gang. Så nå i går så hadde jeg først coaching på NFB sitt lederprogram. Så hadde jeg en time med det. Og så var det bare å slenge med seg stylingbaggen til Kevin Murphy. Og så ned til siste session stylist graduation.
Så gøy!
Ja, det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Så
hvordan gikk det?
Har du ikke vært inne og sett på Instagram?
Jo, det så jeg. Det så veldig bra ut. Hva er det liksom? Hva er det?
Session stylist.
Jo, jeg vet hva det er, men hva er liksom den graduation?
Nei, da skal du ha modell. Så da må du lage en presentasjon eller en PowerPoint som presenterer deg og det du har lyst til å vise frem. Og så skal du ta frem noe av det du har lært på kurset, og så skal du vise frem det. Og så må du opp på scenen og fortelle hvem du er, og ja, hvorfor du er der du er, og hva du har lært på kurset, hva du tar med deg videre. Så det var skikkelig gøy, for jeg hadde jo teksturert, skikkelig, skikkelig teksturert hår. Det har ikke jeg vært så mye borte, bortsett fra andre, eller klipp da.
Mm.
Så Alexander var dant, eller Alexander, han hjalp meg og viste meg en tørketeknikk. Og, nei, det var skikkelig sikkert min første wet up do. Har du gjort det noe med?
Nei, det har jeg ikke.
Det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy, og hun... Jeg er jo så vakker den modellen. Jeg sitter jo mange år før. Det er nesten sånn at det er vanskelig å jobbe for å være så nydeligst når vi vil bare se på henne. Nei, det var så gøy. Så det,
det så veldig, veldig bra ut.
Ja, så det er alt på en gang.
Ja, det hører jeg.
Lederkurs og stylingkurs. Og, ja. Du vet, alt Morris frisør, det er modelljakt og det hele tatt. Så det er gøy.
Det skjer mye, hører jeg. Gøy.
Du skjønner at det er noe på gang når du våkner kvart over fire uker for å sove, for du lurer på hva du skal handle inn av klær.
Ja, det er sant.
Men vi sitter jo ikke her alene. Vi har jo med oss en gjest på Skype i dag, vi.
Ja, det har vi.
I dag har vi gleden av å ønske frisør og forfatteren bak boken Become a Better Colorist, som dykker ned i grunnleggende teorier om hårfarging. Noe vi gleder oss skikkelig til å snakke mer om. Velkommen, Camilla Rølstrand.
Men takk så hemskt mycket och tack för att ni bjöd in mig.
Så hyggelig att ha dig.
Det är ju kjempekoselig. Och så helt från Sverige, gitt. Kan du fortälla hur din frisörkarriär startade?
Ja, alltså egentligen vet jag inte riktigt det, men jag vet att jag var 7 år så sa jag att jag skulle bli frisör. Och jag gillar ju att få åka med min mamma på salongen när hon skulle, eller hon är inte frisör, men när hon gick och klippte sig och permanenta sig, så tyckte jag att det var jättekul att vara där, och framförallt så tyckte jag att det luktade så gott. Så när jag var 14 år så var jag där på varenda helg och hjälpte till. Och jag vet att när jag fick min dotter och så skulle vi ta fram alla mina Barbie-dockor, så sa min mamma att det inte är lönt för de har inget hår. Och jag tänkte, ja men jo, men vi tar fram dem. Och mycket riktigt så hade de inget hår. Så där började väl min karriär egentligen, att klippa alla mina Barbie-dockor först. Och sen så gick jag frisörutbildningen, och ja, det har varit liksom hela mitt liv egentligen. Jag bestämde mig egentligen 2017 att sluta i branschen, men det gick ju så där. Så för det är ju en av de bästa branscherna. Alltså det är ju ett fantastiskt kul yrke.
Vad gjorde att du fick intressen till så stor intresse till hårfärgen, att du hade lyst att skriva en bok om det?
Ja, alltså det kan man undra faktiskt, för att jag kan säga att när jag började min karriär, eller när jag blev färdig, så tyckte inte jag alls det var kul med färg. Ni vet, när man går i skolan så tycker man att man är jätteduktig. Man kommer ut och man har ett rätt så stort ego och tycker att jag kan det här. Men färg gick det inte så bra med. Men det var ju det var inte mig det var fel på. Det var ju egentligen alla färgerna. Och det var ju så här att så jobbar jag med Vella. Och det funkar inte. Så bytte jag till Svartkopp. Ja, men då funkar inte det heller. Och så L'Oreal. Ja, men L'Oreal var inte heller bra. Tills en dag jag kände så här att det kan inte bara vara fel på färgerna. Det måste vara fel på mina kunskaper. Och då bestämde jag mig för att jag skulle bli en av Sveriges bästa. Det tog mig dock 30 år att komma dit där. Men jag bestämde mig att jag måste lära mig mer. Och så blev det. Och varför jag fick idén om att skriva boken, det är egentligen för att jag jobbar som lärare. Jag är utbildad frisörlärare. Jobbar 10 år som frisörlärare. Och jag har alltid haft det här att det som är sant för är inte sant idag. Det som är sant idag kommer inte vara sant i framtiden. Och jag såg att de böckerna vi hade i skolan var från tidig 80-talet. Jag kände att liksom, alltså det var ju på 2000-talet. Liksom. Jag kände väl att jag ville uppdatera kunskapen lite. Så var det liksom, att jag såg att det fanns ett behov.
Ja, för när du tänkte att nu ska jag bli den bästa koloristen i Sverige, vad var det du började med då för att gå tillbaka dit igen?
Jag började med att analysera allt som blev fel. Varför blev det fel? Sen började jag analysera allt som började gå bra för att förstå varför det gick bra.
Vad fann du ut när du studerade vad som gick fel?
Ja, men alltså, jag kunde inte färgläran. I mean, liksom, det var så mycket som jag egentligen inte kunde. Så det började väl med det, liksom, att jag började liksom försöka analysera. Nu är det ju rätt så många år så jag kommer inte riktigt ihåg. Och det är samma när folk frågar mig, var har du fått alla dina kunskaper? Jag har haft tur att få jobba mycket med produktutveckling. Jag har haft tur att få liksom, kunna ha närheten till kemister. Mycket har jag kanske också testat mig fram. Så det är jättesvårt att säga exakt var jag har fått allting ifrån. Men mycket handlar om att analysera det man gör och förstå det här varför.
För man har väl kanske lätt att inte tänka underliggande pigmenter, och så blandar man nyanser som ger inte det resultatet du kanskje ønsker I forhold til underliggende pigmenter og nyanser sammen. Og så blir det ja. Brunt mange ganger, og så vil du kanskje ha det kaldt.
Ja, 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 precis. Och I mina utbildningar så pratar vi väldigt mycket om det här. Att förstå hur vi ser på färg, vad som finns I färger och vad som slår ut varandra. För det lite som du sa, Renate, att vi tar gärna lite här och lite där och så lite där. Men vi tänker egentligen inte på vad det är som är I tuben. Och så, whoops, så har det blivit en brun ful färg. Så tänker vi, ja, men jag tog ju min favoritfärg som jag vet blir fin. Och det är också min favoritfärg och den blir fin den med. Men tillsammans så kanske inte det funkar så bra.
Mm. Alla har väl gjort den fejlen.
Ja. Jag brukar säga när man går kursen hos mig att om ni inte vet varför ni stoppar I den här färgen, skit I det då.
Mm.
För då har du inget syfte.
Det var bra sagt.
Ja. Kan du inte ta om för varför du behöver den? Så vad ska du med den till då?
Ja.
Mm.
Så sant.
Ja, det... så enkelt är det.
Alltså, färg är väldigt, väldigt enkelt. Mm. Det är enklare än vad man tror. Vi har en tendens till att krångla till det. För att för oss är det inte så tydligt. Och jag tror att det är mycket för att vi får... Vi lär oss inte färg, vi lär oss ett system. Och systemet talar bara om för oss hur vi ska jobba och inte varför. Och det är lätt för leverantörerna att ta fram produkter och färg för att lösa våra problem så behöver inte vi tänka. Och då blir det inte tydligt för oss. För om det är tydligt så blir det väldigt enkelt. Och är det tydligt och enkelt så blir det roligt. Och det är det här som allt bygger med Become a Better Colorist. För Become a Better Colorist är inte bara boken utan det är ju en utbildning också. Och idag finns det 3 utbildningar. Ettan, tvåan, trean som bygger på varandra. Och det är uppbyggt då på att det ska vara tydligt, enkelt och roligt. Och egentligen handlar det om att hela mitt liv är, alltså, har varit, jag måste ha tydlighet. Det ska vara enkelt, för då blir det roligt. Så det är så lite grann jag kände för att det är också det som många säger om boken, att den är väldigt enkel och tydlig. Och jag behövde, när jag själv skulle lära mig färg så tyckte jag att det var väldigt krångligt. Jag förstod inte allting så jag var tvungen till att bryta ner det så långt jag kunde för att själv förstå vad är det jag gör. Så jag har tagit det som jag har brutit ner till mig själv och liksom tagit det till boken. Så det kommer egentligen av att jag är inte så smart själv på färg. Så jag fick lära mig att göra det enkelt.
Ja, jag har ju läst den boken och den är, som du säger, enkel och to the point. Liksom. Så den är, jag syns den var kjempebra.
Åh, tack. Det värmer mitt hjärta. För det var liksom, jag brukar säga så här att det egentligen handlade inte om mig. Utan det handlar ju om kunskapen. Nu är jag ju lyckligt Lotta som skrev den. Men det kunde jag hade varit lika glad om någon annan hade gjort det. För vi verkligen behövde lite ny kunskap till oss. Så, och jag brukar säga det att jag är mer glad om folk vet vad Become a Better Colorist är. Än att de vet vem jag är. Än att de vet vem jag är men inte vad Become a Better Colorist är.
Mm.
För det är så viktigt att vi får... Mer än en sanning. Mer än den sanningen som våra leverantörer ger oss.
Mm. Men vad känner du? För nu har du säkert snackat med många frisörer. Vad är det liksom vi frisörer ofta stagnar mest på?
Alltså det är ju det här varför. För vi tänker bara ett steg. Vi tänker inte längre. Och det är just att förstå det här varför. Och sen är det ju det här, nu vet jag inte riktigt vad det heter på norska, men väteperoxid, vet ni vad heter det på norska? Det oxidationen som ni blandar med färgmassan.
Hydrogenperoxid.
Ja.
Och to.
Ja. Jag vet vad det heter på danska, men jag kommer inte ihåg vad det heter på norska. Jag hade ju en utbildning förra sommaren faktiskt i Norge och det är jättekul att få lov att vara i Norge. Så jag får hoppas att jag får komma fler gånger till Norge och hålla utbildning. Men det är väl det som man ser att frisörerna saknar mest. Så är det här varför. Varför är det som det är? Och då med, vad sa du, hydrogenperoxid?
Ja.
Det finns så många myter om detta som inte riktigt är sant idag.
Mm.
Så det är det som vi känner att vi behöver uppdatera oss med. Varför?
Ja, vi är inte så flinke på att ställa spørsmål. Vi bara godtar att detta funkar inte. Vi bara gör något annat. Ja. Utan att analysera det.
Ja, och vi ifrågasätter inte någonting. Säger de till oss, ja, du ska täcka grått hår med 6%. Ja, då gör vi det.
Mm.
Nästa system säger vi ska täcka grått hår med 3%. Ja, men då gör vi det. Vi ifrågasätter inte varför.
Mm.
Utan vi bara liksom gör det de säger till oss.
Men varför ska vi täcka grått hår med 6%?
Det beror ju på lite grann hur färgen bygger. För bygger färgen till exempel på en kall ton, då behöver vi de här varma pigmenten för att få det att fästa. Och då kan vi få hjälp med att vi tar 6%, för då kan vi ljusa upp det och då kan vi få den att täcka bättre. Men det kan också vara att man vill ha 6% för att färgen är mörkare i sitt ljushetsläge för att den inte ska sota. Problemet i nästa steg är, som inte vi tänker på, det är att vi har ljusat upp det, fått värme med oss på vägen, vilket gör ju att när färgen tvättas ur så är färgen för varm och för ljus. Och det har ni säkert hört att många klagar på.
Mm.
Och då måste jag tänka liksom att okej, om jag har en kund som klagar på att det blir för ljust och för varmt, okej, då får jag kanske inte ha 6% utan ta 3%. Men beroende då på vad min färg bygger på, är den kall ton, ja, men då kanske vi får putta i lite guld i det så att den blir varmare. Eller om den är för mörk, kanske gå ner eller gå upp och ta ett ljusare ljushetsläge på färgen. Kan vi den här informationen och förstå detta, så blir det jätteenkelt att lösa de problemen som den kunden har.
Mm.
För det är egentligen inte så viktigt att kunna saker om allting blir rätt. Men det vet vi att det blir det inte. Det är ju när vi ska lösa problemen som är viktiga att ha kunskapen. Det är först då vi behöver ändra på någonting.
Mm. Så man må väl kanske man må se på casen, alltså håret till kunden, rättväxten. Och så må man se för sig vad man önskar sig resultat. Och så är problem i mitten att finna ut vad man ska bruka för att nå dit.
Ja.
Där må man ha kunde teori då.
Ja, det måste man nästan. Och det är ju det här också liksom att förstå 3% kan täcka, alltså 3% täcker gott hår. Om jag gör det på rätt sätt.
Många av mina kunder, de syns att om jag brukar 6% med grått hår, så är det någon av dem som syns att färgen går fortare ut. Men när du då brukar 3% så blir det mer transparent, så då känner de att efterväxten är täckt längre på något sätt.
Ja, fast den blir inte mer transparent egentligen. Nej. Med 3% egentligen inte. Men det kan ju upplevas mer transparent om hår. Säg så här att du tar en 6%, eller utgångsläget är en 6. Och så tar du 3%. Men så är färgen kanske i sig lite ljusare, lite mindre pigmentrik. Då kan den upplevas för att det egna naturhåret då är kanske egentligen inte en 6, utan jag har missbedömt det och att det är lite mörkare, vilket gör ju då att färgen på de grå stråna blir en 6 men de andra är kanske en femma. Vilket gör att då ser det ut som att den är transparent. Men tar du sex och ljusar upp dig till en sexa, då kommer de att se mer täckta ut.
Mm.
Men det största som fortfarande en hel del tror är ju att det är väteperoxiden som öppnar upp håret. Så att ju svårare håret är att färga, ju bättre är det att ta högre väteperoxid. Men det är det inte. För det är inte färg, eller det är färgen som öppnar upp hårstrået.
Mm.
Så det är det här som jag tycker är kul, som jag jobbar mycket med våra, eller i våra utbildningar.
För en stund sedan så var jag på Permelle Hortis som permanentkurs och då lärde jag att i fixeringen så är det vannstoff eller hydrogenperoxid.
Ja.
Och det brukar man ju för att locka krullen på en måte. Så det är kanske rart att jag tror att den öppnar skällaget hvis den på en måte jobbar med andra kemikalier för att locka.
Ja, för i en permanent så använder man ju... nu försvann ordet, men...
Tioglycerylsyra.
Ja, precis. Eller cystamin. Cystamin, ja. Det finns. Ja. Och det är det som öppnar hårstrået. Eller, det är egentligen ammoniaken eller etanolaminen i permanentvätskan som öppnar upp. Tioglykolat eller cystaminet bryter bindningarna.
Mm.
Sen är det väteperoxiden av fixeringen som bygger ihop. Så vätskan som bryter och gör det lockigt är en reduktion och betyder att ta isär.
Mm.
Medan fixeringen är en oxidation som betyder att bygga ihop. Så det är egentligen det oxidationen gör är att bygga ihop bindningarna när du permanentar. I det här fallet, i färg, så är det eller väteperoxiden som utvecklar pigmenten. Alltså bygger ihop de här molekylerna ihop. Så det betyder så att själva väteperoxiden är ju en oxidation som bygger ihop molekylerna i färgen. Det är rätt så komplicerat. Jag har en kompis som är kemist som har lärt mig. Hon sa så här, färg är komplicerat. Tänk att du har äpple och päron. Så skjuter du in dem i håret så ska det bli ananas. Så är det. Och jag tänkte, men vad fan, det blir en himla fruktsallad. Liksom. Men det är lite grann, och jag har skrivit om detta i min bok, liksom, att du skjuter in någonting i håret som sen ska komma ut och bli någonting annat.
Mm.
Så du behöver ju då ha väteperoxiden som ska bygga ihop detta så att det blir de här ananaserna. Och har du inte tillräckligt lång vaktningstid så kommer du både ha äpple, päron och ananas i håret.
Vad fantastisk förklaring.
Ja. För det är väl lite sånt alltså att man någon i alla fall har lätt för att korta ner på virketiden och tänker att det går grejt, men det gör ju inte det.
Det är inte, för det som vi sa, att då har du inte den färgen du hade tänkt att du skulle ha.
Då har du äpple, päron och ananas.
Ja, precis. Och det här är också rätt kul, liksom, för att alltså verkningstiden har ju betydelse för om du ska täcka grått hår också. Där också vissa företag har till exempel olika verkningstid för olika väte. Peroxid eller vannstoff eller hydrogenperoxid. Så då det är klart att om du har 3% och du har en kortare verkningstid, det är klart att 6% täcker bättre då som har kanske ytterligare längre verkningstid. Men du kan ju inte jämföra äpple med päron, så om du tar 3% och sätter med samma verkningstid så kommer du ha samma täckförmåga. Så det är mer än bara väteperoxiden som gör om det ska täcka grått hår, utan det har ju liksom med alkalin i håret, hur långt in du kan komma, verkningstid och sådana grejer. Hur starkt pigmenterad är din färg? Medan vi har bara lärt oss en sak, att 6% ska täcka grått hår.
Mm. Mm.
Och det är så mycket mer än det.
För vi brukar Color Me i salongen vår, og der har vi fått også beskjed om at for noen hår som veldig vanskelig å dekke, så skal vi bruke 9%.
Ja. Men det hjelper deg, tror du?
Jeg har ikke tørt å prøve. Jeg så redd den skal bli gulrot.
Så, precis det jag pratar. Jag har precis utbildat teknikerna på Kevin Murphy ett helt år. Och vi hade den här diskussionen just med och det är ju för att 9% säger de 45 minuter. Men om du tar 6% med 45 minuter eller 3% med 45 minuter så kommer du säga att det täcker lika bra.
Det är inte sant. Men det är bättre för håret kanske och hodebunnen än 9%.
Ja, ja. Ja. Framförallt så är det även bättre för huden.
Ja, ja.
Det är huden man smörjer rätt på.
Ja. Så det har ju med verkningstiden också att göra. Så har man ett hår som är svårfärgat då kan man ha med fördel lite längre verkningstid så att man hinner utveckla så mycket pigment man, eller ja, så mycket pigment man kan.
Vi snackar ju mycket du nämnde just ammoniak eller etamelanin.
Ja.
Kan du fortælle skillnaden på det? Du beskrev det väldigt bra i boken også.
Ja, alltså ja. Man behöver ju en alkali för att öppna upp håret och då har vi ju lite olika. Egentligen så finns det tre stycken nu. Det finns ammoniak, det finns etanolamin och det finns något som heter AMP. Ammoniak är den som är mest starkast. Men om man tar ammoniak och etanolamin kan man jämföra det så här att ammoniak smäller upp dörren medan etanolamin öppnar dörren försiktigt. Så varför ska du ha smälla upp dörren? Om den redan är öppen så har du ett hår som är väldigt poröst så är det kanske dumt att använda sig av en ammoniakfärg. Då är det bättre att använda sig av en etanolaminfärg. För då öppnar den ju lite försiktigare. Men om man har till exempel det här svåra, grova, tjocka håret, ett grått hår som är väldigt hårt. Då kanske inte etanolamin räcker för att öppna upp dig. Då kanske vi behöver smälla upp dörren. Mm. Sen, då, den nya då som är AMP som finns i de här glossen. Det har kommit ganska mycket sådana här gloss demi-färger. Och där vill man ju egentligen använda en så svag alkali som möjligt så att det inte ska ljusa upp. Håret, det egna håret. Och då är AMP den som har svårast för att öppna upp håret. Men vi behöver ju en alkali för att pigmenten ska överleva i burken. Så vi måste ju ha någon slags alkali i själva färgtuben eller den här färgflaskan.
Okej. Okay. Men etamelanin, är det sånt att den också må brukas ett land för att fjärna, är det det?
Du menar om den är lite flyktig?
Ja.
Nej, det är den inte. Och många tror ju att etanolamin, eller meja då som många benämner den för, att den är skonsammare. Men det är den egentligen inte. Den stannar ju kvar upp till 72-74 timmar. Så om man inte tvättar ur den så kommer den att ligga där och påverka håret medan ammoniaken är flyktig och försvinner.
Mm. Det är därför man liksom kan känna att man klör mer i hodebunnen.
Ja, alltså ammoniaken... Mm. Det är klart att du kan bli allergisk och få eksem av ammoniak, men det är inte jättevanligt. För ammoniak är egentligen väldigt, det är ju mer naturligt för oss. För varje gång vi går på toaletten så på morgonen så kissar vi ut ammoniak. Så kropp, det finns ju naturligt i oss. Men om det luktar ju väldigt mycket så har du problem med astma eller problem med slemhinnor. Då är inte ammoniaken det bästa kanske. Men för eksem och så är det ju mycket bättre för meja är ju mer konstgjort och det är lättare att få eksem utav meja. Min dotter är ju frisör också. Och hon tålar ju inte mig. Hon får ju stora liksom varblåsor om inte hon har handskar. Så att det, på ena sidan är Meja bättre. Det luktar inte. Så har du problem med astma så är det mycket bättre. För håret, om du har ett öppet hår, då är ju Meja bättre. Så allting har ju för- och nackdelar. Så jag brukar säga att det ena utesluter inte det andra. Alla de här tre alkalin har en plats i färgerna. Till det vi ska göra.
Så då må bara egentligen var enkelt frisör göra upp en mening om vad som passar bäst för dem och deras
Ja. Det som också man inte riktigt vet, det är att det finns en lag som säger hur mycket ammoniak du får ha i färgen. Men det finns ingen riktig lag som säger hur mycket meja du får ha. Det innebär att en mejafärg kan bli starkare än en ammoniakfärg. Ja, så att det här med att det är bättre val, det behöver det inte vara. Men det som jag säger till, när vi har utbildning, tro fasen att företag som bara har ammoniakfärg säger att det är det bästa, att en ammoniakfri färg inte är bra. Och tror det är att ett företag som bara har ammoniakfritt säger att det är det bästa, för vad ska de säga?
Mm. Men det går jo litt tilbake til det du sa helt i starten, at vi spør ikke hvorfor, vi bare sier ja.
Ja.
Mens man kanskje, når du skal bytte fra ammoniak til mea, at man kanskje spør hvorfor er det bedre?
Ja.
Og få dem til å forklare. For stort sett så er de flinke til å forklare det de har selv.
Ja.
Men de kan ikke forklare hvorfor det andre er verre på en måte.
Ja, men du kanske ska förklara varför de tycker att det är bättre med ammoniakfritt. Så vi behöver ställa mer kritiska frågor.
Men jag lurer på en ting. Tisser vi ut med eller blir det i kroppen?
Varför sa du nu?
Jag var sitt på att kissar man ut med så som ammoniak eller förblir det i kroppen?
Nej, alltså meja producerar vi inte själv, men Nej. Vi producerar ammoniak i oss själva. Så när vi kissar på första morgonkisset eller något att säga, då kan man ju lukta lite att det är starkt, lukta lite ammoniak. Och det är det som att kroppen har producerat ju liksom. Sen är det kanske inte samma. Det är inte så att det är kanske exakt samma ammoniak i våra färger.
Nej.
Men för oss är det lite mer naturligt med det här med ammoniak i själva kroppen.
Ja, då tänker jag, då är det inte så rart, för jag vaskade musetiss en gång på hytte för 2 år sedan. Och då blev jag ordentligt kvalm. Alltså, så måste jag hålla något för mun, för det är ammoniak. Det är massa ammoniak i det.
Ja, så det är ju lite naturligt i oss. Ja. Och det är samma när man liksom, om man bor på landet och kusser och grisar och sånt, liksom, de samlar ju allt urin. Det luktar ju väldigt mycket ammoniak.
Ja, det gör det.
Ja.
Ja, känner jag det. Hvordan har responsen din varit på boken? Har den...
Boken finns ju på 5 olika språk nu. Vi har den på danska, norska, finska, svenska och amerikansk engelska. Så i Norden har vi ju sålt ungefär 3000 böcker. Så vi har sålt flest i Sverige, sen Finland och sen Norge och sist Danmark. Men vi har inte heller börjat att marknadsföra oss jättemycket i de nordiska länderna. Men den har ju funnits på danska, norska, finska sen 2021. 2022, i februari lanserar vi den på amerikansk engelska. Så... Jag har ju 3 bolag, 2 i Sverige och 1 i USA. Så jag är ju ganska mycket ny att marknadsföra boken i USA. Och sen så kommer vi ju och släppa den på spanska nästa år och eventuellt italienska.
Så gøy!
Wow!
Gratulerer!
Tack! Så det är bra och det är faktiskt lite kul. det är ju hårt jobb med allting vad man gör. Och när man då lyckas med någonting så det är ju det är därför man orkar göra mer. Så här nu i den 13 september så släppte vi boken på USAs största marketplace. Det finns i USA, där är det inte lika mycket att man har säljare, utan där är det ju massor med grossister eller som, där man kan gå och köpa produkter. Och i USA, så USAs största grossist, Salon Centric, det ägs utav L'Oréal. Och de har 600 butiker i hela USA. Och sen har de en marketplace som är som Amazon för frisörer med 1 miljon användare. Och de hörde av sig och ville ha boken på deras marketplace. Och vi släppte den där den 13 september. Wow. Så att jag kan nog inte riktigt förstå ibland vad det är jag gör. och ibland när jag tar boken och läser den. Nu är det ju, jag skrev den 2019. Så nu är det ju ett tag sedan. Så ibland när jag tar boken och så tittar jag den så tänker jag. Ja, men det var ju rätt så finurligt. Och jag har skrivit detta. Jag blev lite förvånad över mig själv att jag har skrivit det.
Men jag måste bara spöra också, för att nu har du varit med på den där hur man blir en bättre kolorist i många år. Hur syns du utvecklingen har varit liksom på farge sån generellt?
Det du tänker på är hur det har förändrats.
Ja.
Ja, alltså det som är ju lite grann det här att med ammoniak och ammoniakfritt och så nu att det har kommit liksom ytterligare ny alkali. Också liksom det har kommit det nya som är ju nu är ju liksom att många företag gör ju de här liquid gloss, EQ-chase, räcken börjar med EQ-chase och sen så är det fler och fler som har kommit med det. Det släpps ju hela tiden, så det är väl det som har varit den största utvecklingen. Men det är också så här att man har börjat förstå att man behöver ha mer gröna nyanser. Så det börjar komma mer och mer grönt nu. För visste vi inte hur vi skulle hantera grönt. Och det är ju så med företag att säljs det inte så plockas det bort. Men nu så har det kommit mer och mer. Man kan säga att fler och fler företag kommer med gröna nyanser. För det behövs verkligen.
Och när du säger gröna nyanser så är det utan kemi?
Alltså jag menar gröna nyanser. Att de
byter på... gröna, ja. Sorry, ja, nu tänkte jag på ja. Den gröna vägen.
Det var det jag tänkte på. Alltså gröna nyanser, inte grön färg. Jag kan inte så mycket, för ibland får jag frågan om det här med naturfärger eller naturväxtfärger och allt detta. Jag kan faktiskt inte så mycket om det. För jag har aldrig varit riktigt intresserad av det. Jag har varit mer intresserad liksom av
kemi
och den här biten.
Mm. Vad är det nästa stora för dig?
Ja, men det är ju det här med att jag håller på att lansera i USA. Det är ju ganska stort där. Men det stora är ju att jag har... precis signat en säljare som kommer att sälja boken i hela världen. Så vi kommer ju ta land för land eller ja, hur han nu ska göra. Men vi kommer att koncentrera oss mycket i USA. Men det andra stora är ju att försöka bygga hela den här utbildningsbiten med Become a Better Colorist och hitta utbildare som vill utbilda i detta i olika länder. För mig, för många säger, men räckte det inte att du gjorde boken på engelska? När jag växte upp och blev frisör, jag är inte alltid superduktig på engelska. Så när jag hade lite jobbigt när när man fick utbildningar då på engelska och böcker på engelska så jag hade ju önskat att vi hade haft det kanske bra utbildningsmaterial på svenska. Och det är det som är så viktigt för mig också, för jag tycker att alla ska ha rätt till bra utbildningsmaterial på sitt språk. Mm. Så det är därför det har varit så viktigt för mig att vi gjorde den på norska och danska och finska och engelska, att det blir nu spanska, italienska. Och, så min dröm är ju att ta på alla språk egentligen. Och då behöver det, jag själv kan inte göra utbildningar på, jag kan göra det i Danmark och jag kan göra det i Norge, men jag kan inte prata danska eller norska, jag förstår. Därför tycker jag det är bättre om man kan hitta någon som kan göra utbildningarna. Finska kan jag inte göra överhuvudtaget. Jag kan göra det på engelska. Men jag vill ju så gärna att man ska ha det på sitt eget språk. För att verkligen förstå 100%. Så det är väl det som är mitt nästa. Alltså, försöka hitta det här och försöka bygga utbildningsbiten. Och sen... Jag har ju lovat mig själv att innan jag slutar min karriär så ska jag jobba mer med produktutveckling. För att när jag jobbar på Maria Nila och fick hjälpa dem att göra deras färginpackning, så fick jag mer smak på att jobba med produktutveckling. Och sen har jag ju turen att få lov att... Jag jobbar 3 år på Grassette som också var ett svenskt företag och hjälper dem med produktutveckling. Och jag har hjälpt andra företag också. Så det är väl det som, om jag tänker för mig själv att jag vill göra, då är det mycket produktutveckling. Ta fram produkter. Men, så det är väl det som är... i framtiden.
Vi har 10 kjappe spørsmål til deg. Er du klar for det?
Ja.
Ja. Farve eller klipp?
Ja, jeg hadde jo ønsket at jeg skulle si färg snabbt, men faktum er at jeg gillar jo klippa, og jeg er vel bedre på at klippa enn gjøre folieslinger og sånt, så at jeg får si klipp. Men färgteori är bäst.
Ja, det var överraskande. Ja. Favoritprodukt?
Nej, men jag måste ju säga att det är färginpackning. Jag har fått med och tagit fram 2 sådana produkter, så det är min favoritprodukt.
Långt eller kort hår?
Ja, men det är ju långt hår. Jag har haft långt hår, jag vet inte när. Jag har sett likadan ut i flera år, så tråkig är jag.
Choklad eller chips?
Choklad, alla dagar i veckan.
H&M eller Holzweiler?
Alltså jag måste ju säga H&M, för jag visste inte vad Holzweiler är för någonting. Så H&M.
Det är ett norskt märke.
Ja, men då jag tar H&M.
Ja. Norge eller Syden?
Ja, den är lite klurig.
La mig se Sverige eller Syden istället för.
Då säger jag nog Sverige. Nej, nu gör jag nog lite. Min son har bott i Barcelona och jag älskar att vara där. Så jag tycker det är tråkigt att han har flyttat tillbaka till Sverige. Så jag gör nu där när jag sa Sverige. Jag säger Syden.
Ja. Naturlig färger eller crazy color?
Menar du alltså att det ska se naturligt ut eller sån växtfärger eller så?
Naturlig...
Ja, då tar jag naturliga färger.
Öl, vin, bobler eller drink?
Ja, drink, för att jag gillar söta saker. Och ju sötare desto bättre.
Skönner. Sassoon eller Gai Tang?
Ja, jag tar Sassoon för att jag gillar det här det tekniska.
Instagram eller TikTok?
Instagram, för jag har inte kommit underfund med TikTok än.
Det kommer nog.
Ja.
Tusen tack Camilla för att du ville komma och dela din historia och om boken din med oss i vår podden.
Ja, men tack själv, det var jättekul att få prata färg med er. Det är det som jag brinner för.
Det märks.
Ja. Vad bra.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, Instagram, Facebook og TikTok. Og hør oss på iTunes eller Spotify. Og gi oss veldig gjerne stjerner. Da blir vi veldig glad, og da hjelper det oss også å vokse. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne media.